Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för den här dagen. Tack för att vi får samlas en stund inför ditt ord i din församling. Att få lovsjunga dig, att få höra ditt ord och få bli bara få ta en stund och låta din ande få verka i våra liv. Tack Jesus för att du älskar oss och du vill leda oss genom livet. Vi ber att den här stunden ska få bli en stund där du får bli ännu tydligare för oss. Amen. Hemma så läser vi ganska mycket Bamse för tillfället. Är någon som känner till Bamse? Ja, bra. Vi fick en stapel så här begagnade Bamse-tidningar av farmor som vi plöjde snabbt igenom och har läst ett antal gånger sedan dess. Och så lyssnar vi på Bamse när vi ska sova på kvällen. Så det är mycket Bamse hemma. Och en ganska vanligt återkommande händelse i Bamse, det är att de hittar en skattkarta undangömd någonstans. Till exempel på farmors vind. Och det är inte helt ovanligt att när de först hittar den här kartan så begriper de inte riktigt vad det är. Men då går man förstås till Skalman och Skalman han talar om vad det är och hur man ska ta sig dit för att hitta skatten. Och när de ger sig av för att hitta denna skatt så blir det ofta en äventyrsrik resa fylld med olika äventyr och man stöter på faror och problem och sådär. Och dessutom får man ofta konkurrens i sökandet efter denna skatt av kanske sjörövarna eller Krösus Sork eller någon annan lurig skurkaktig figur som vill hindra dem från att hitta skatten. Eller de vill hitta den först kanske. Men nästan alltid så slutar det med att Bamse och hans vänner, de klarar av alla hinder, de får tag i skatten och de kan återvända hem med den. Lyckligt slut. Vi håller på med Kolosserbrevet här. Läser det några veckor. Och i slutet av kapitel 1 i Kolosserbrevet så talar Paulus om Guds hemliga plan. En plan som har varit dold likt en undangömd skattkarta. Nu så har de den här planen och i och med Jesus, Messias. Och den har blivit synlig då. Eller hittad kanske man ska säga för att använda samma metafor. Paulus har denna karta och han vill få med sig så många som möjligt för att hitta denna skatt. Och när vi nu kommer in i den text som vi ska läsa idag så återkommer Paulus till det som han kallar Guds hemlighet. Och han säger också rakt ut vad han menar. Han pekar också på de faror som de kan stöta på och vilken väg de måste ta för att hitta den. Och svaret är genomgående Jesus Kristus. Jesus är den hemliga planen. Han är skattkartan. Jesus är också själva skatten. Och det är genom Jesus som de lär sig att undvika de faror de kan stöta på. Och det är genom Jesus de ska finna deras väg till målet. Eller som Jesus själv sa och som vi sjöng här innan. Jag är vägen, sanningen och livet. Vi läser texten i Kolosserbrevet kapitel 2 från vers 1. Jag vill att ni ska veta hur jag kämpar för er och för dem i Laodikeia. Och för alla som inte har träffat mig personligen. För att det ska styrkas i sina hjärtan. Förenas i kärlek. Och nå fram till hela den djupa och rika insikt som är kunskapen om Guds hemlighet, Kristus. I honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Detta säger jag för att ingen ska kunna övertala er under falska förespeglingar. Ty även om jag är kroppsligen frånvarande så är jag hos er i anden och gläder mig när jag ser er goda ordning och fastheten i er tro på Kristus. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Vi stannar här så länge. När Jesus precis har uppstått ifrån de döda, så var det några lärjungar som var ute och gick. De var på väg från Jerusalem till en by som hette Emmaus. De hade hört av några som hade sett Jesus vid liv, vilket hade gjort dem ganska uppskakade. Och de hade nog ganska svårt att tro på det som de hade hört. Och när de går där längs vägen och samtalar om det som har hänt, så kommer Jesus själv och slår följe med dem. Fast de förstår inte att det är han. Och när de har samtalat där en stund då, så berättar de för Jesus att några har vittnat om att Jesus lever. Och då säger Jesus så här, läser i Lukas evangelium kapitel 24, vers 25. Då sade han: förstår ni så lite? Är ni så tröga till att tro på det som profeterna har sagt? Skulle inte Messias lida detta och gå in i sin härlighet? Och med början hos Mose och alla profeterna förklarade han för dem vad som står om honom överallt i skrifterna. Så de har i alla tider har de haft tillgång till Guds hemliga plan. Men det är inte förrän nu som det blir uppenbart. Det skulle vara väldigt intressant att lyssna på det bibelstudium som Jesus hade med dem där för lärjungarna. För vi vet att det är mycket i Gamla testamentet som pekar på Jesus. Det skulle vara väldigt intressant att höra Jesus själv lägga ut det. Men om vi tänker oss in i tiden före Jesus, så, och judarna, de väntar på sin Messias. Då, de hade säkert flera olika tankar och på hur och när Messias skulle komma och vad resultatet av det skulle bli. Men jag är ganska övertygad om att på det sätt det skedde, det var inte ett av deras möjliga scenarion. Att Guds plan för att bringa försoning till världen, att det bestod av att en man skulle dödas genom en av romarnas grymmaste avrättningsmetoder, eller att han dessutom skulle uppstå 3 dagar senare från de döda. Jag tror inte det var ett av de scenarier som de hade målat upp framför sig. Men när det väl hade skett, så när dessa händelser hade utspelat sig, så blir det tydligt både för Paulus och alla andra att det var ju så här det skulle ske. Detta var den rätta kartan. Det här var den rätta planen. Och skatten själv, det är ju också Kristus. Vi läste för några veckor sedan i inledningen till Kolosserbrevet så här: han är den osynliga Gudens avbild, den förstfödde i hela skapelsen. Ty i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt och osynligt, troner och herravälden, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Och så läste vi idag: i honom finns vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Har vi hittat Kristus, så har vi hittat skatten. Men det kan också ta tid att utforska hela denna skatt. För den är så rik, den är så omfattande. Men jag tror att när vi mer och mer försöker utforska denna skatt, så kommer vi upptäcka att all den vishet och all den kunskap som finns i den, det finner sin mening i just Kristus. Så låt inte denna skatt ligga kvar i sin kista. Det är en skatt som ska utforskas. Det är en skatt som ska berika ditt liv och de runt omkring dig. Paulus, han säger det rakt ut i vers 6 och 7 som vi läste. Dessa två verser, de är väldigt centrala i den här texten. Och på ett sätt kan man säga att det också sammanfattar hela Kolosserbrevet. Ni har lärt känna Herren Jesus Kristus. Lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Hur lever vi i Kristus? Det kan ju inte bara innebära att man möter eller söker honom en dag i veckan, eller hur ofta man nu går i kyrkan. Utan det måste ju innebära så mycket mer. För vi lever ju hela tiden. Ni har lärt känna Kristus. Lev då i honom. Ni har lärt känna Guds hemlighet. Tänk om vi insåg storheten i det. Lev då i honom. Det är ingen dålig uppmaning. Det är lika aktuell som någonsin. Jag tänker vägen framåt för våran församling det här året. Det upplever jag, det är att vi ska lära oss att fullt ut få leva i Kristus. Och jag tror att jag är den första av oss som behöver lära mig det. Men hur går det då till? Det är säkert väldigt individuellt. Men till att börja med så tror jag att man behöver ställa sig själv ett par frågor. Man kanske behöver fråga sig att vill jag att Jesus ska få en större del av mitt liv? Det måste ju ändå vara grunden för allt slags lärjungaskap, att det finns en vilja. Vi kanske också behöver fråga oss, är jag villig att gå utanför min bekvämlighetszon? Jag tror inte Gud sänder oss någonstans som vi inte klarar av. Men jag tror att vi växer som människor och vi växer som lärjungar när vi vågar släppa kontrollen till Gud. En god vän till mig, han berättade att för ett tag sedan så hade han sett en man som gick på gatan. Han såg inte ut att må särskilt bra. Han började prata med honom och då frågade han om han fick be för honom, vilket han fick. Det visade sig att han hade skelettcancer, kanske inte vad han hade tänkt när han först frågade honom om han fick be för honom. Men han sa att det var något som han aldrig hade gjort tidigare. Och han sa att för ett år sedan så hade han aldrig vågat ställa en sån fråga till en okänd människa. Men Gud hade gjort något i hans liv. Guds ande hade börjat något nytt i honom. Och det var så vackert. Det finns säkert fler frågor vi behöver ställa oss själva, men ytterst så handlar det om en villighet och en öppenhet mot Guds ande att få verka i ens liv. Jag håller på att läsa en bok av en man som heter Brian Welch. Han var med i ett av världens största metalband som heter Korn. Han blev beroende av alla möjliga slags droger och levde ett liv som förde honom mörkare till ett mörkare och mörkare tillstånd. Men så tog några vänner med honom till kyrkan. Och han fick möta Jesus och hans liv blev helt förvandlat. Han blev fri från alla droger och hans liv, ja, det blev helt förvandlat. Och så slutade han i det här bandet samtidigt då. Den här boken som jag läser, det handlar om hans väg tillbaka till det här bandet. Något som han själv trodde att det skulle aldrig ske. Det är en ganska smärtsam väg. Och mycket jobbigt som händer på vägen. Men något som är intakt hela tiden. Och det är hur han fullständigt litar på att Jesus är med honom. Och hjälper honom. Det är en väldigt inspirerande bok. Han startar efter många om och men, så startar han ett eget band eller ute och spelar. Och vid ett tillfälle så är de på turné och så hamnar de på samma festival som hans förra band, Korn. Och det är nu cirka 8 år sedan som han senast var, som han lämnade dem, som han blev kristen. Och han har inte träffat de flesta av dem alls sedan dess. Och det här blir lite vändningen för honom, där han inser att Gud vill att han ska komma tillbaka till bandet. Han upplever när han ser alla dessa människor där på festivalen hur Gud talar till honom och säger: detta är mina människor och jag vill ha dem. Han pratar med en av sina dåvarande bandmedlemmar om det. Och då säger han så här: vi är den enda bild av Jesus de kommer att se. För de flesta av dem kommer aldrig att sätta sin fot i en kyrka. Och inte långt efter det så är han tillbaka i bandet. På samma festival, eller på den samma tillfälle i den festivalen, så kommer han in och spelar med i en av sångerna. Och inte långt efter det så är han tillbaka som medlem i bandet. Och senare i boken så skriver han hur han tillsammans med en annan medlem i Korn, som också har blivit kristen, att de innan och efter deras konserter får be för människor som står i kön får komma in. Och människor, de får möta Jesus på ett så starkt sätt. Människor blir helade i en miljö som återspeglar allt annat än en kyrka. Och det är så häftigt. Och på samma sätt så tror jag att Gud vill tala till dig gällande dina arbetskamrater, dina klasskamrater, dina grannar eller dina andra som du har i din omgivning. Detta är mina människor, säger Gud, och jag vill ha dem. Ni kanske är den enda bild av Jesus som de får se. För de flesta kanske aldrig kommer sätta sin fot här inne. Vi ska läsa resten av texten i Kolosserbrevet. Inte hela, men resten av den text som jag hade satt för idag. Från vers 8. Låt ingen göra er till fångar i det tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter och inte på Kristus. Ty i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskare och makter, har ni nått er fullhet. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus. När ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Vi ska inte fördjupa oss så mycket i det här, men det finns några intressanta saker vi ska lyfta fram här. När man kollar på hur Paulus använder sig av grekiskan här, så är det lite intressant. För det ord som han har översatt med att göra till fångar, det är ett väldigt ovanligt ord, och det används bara här i hela Nya Testamentet. Och ordet själv, det påminner väldigt mycket för ordet för synagoga. Och det är nog ett medvetet val av Paulus, då han vill poängtera att de som nykristna, de ska akta sig för att inte bli fast i läror som bara bygger på judendomen och inte på Kristus. Det kan verka svårt att förstå, men om man ser vad som hände i Galatien, som inte låg så långt därifrån, så får det ett annat ljus. För där har judiska zeloter försökt att övertyga de nykristna att de bara är halvvägs när de har blivit kristna. Att de nu behöver omskära sig och helt följa Mose lag. Och Paulus, han ägnar nästan hela Galaterbrevet åt att bevisa att det är fel. Och nu vill han varna även här i Kolossai för att de inte ska bli fast under sådana läror. För i Kristus har de nått sin fullhet. I honom är de omskurna, men på ett annat sätt, genom dopet. På så sätt har de blivit levande gjorda med Kristus. Och du kanske har blivit tillsagd att du behöver göra det ena eller det andra när du blev kristen. Och i vissa fall kan det vara så. Men bygger det inte på Kristus så är det fel. I Kristus har du din fullhet. Vi behöver inget prestera för att få det. För genom vad Kristus har gjort för oss så är vi levande gjorda med honom. Och det tar oss tillbaka till de verser som vi läste tidigare. De centrala verserna i Kolosserbrevet här. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus. Lev då i honom. Med rot och grund i honom. Allt fastare i den tro som ni har undervisats i. Och låt er tacksamhet flöda över. Eller överflöda. Responsen, det bör vara tacksägelse. Samma som när vi läste inledningen till Kolosserbrevet. Där Paulus ber för dem. Och själva det yttersta i hans bön där. Det är att de ska lära sig konsten av tacksägelse. Det är det han helst vill se hos dem. Och det får också vi ta till oss att tacksamheten till Gud för allt han gjort genom Jesus och det som han fortsätter göra i världen och i deras liv. Så det är Guds kraft som ska verka i oss. Som ska verka i oss till att vi får bära frukt. Och att det hela det börjar med att vi riktar vårt tack till honom. Och samma ande som väckte Jesus till liv igen. Samma ande bor i oss. Vad han kan göra i våra liv, det finns det inga gränser för. Så här står vi idag. Vi är redo att gå in i årsmötesförhandlingar strax och tänka framåt. Vad vill vi ska prägla vår församling för året framåt? Vad vill jag ska prägla mig som kristen, som Kristus lärjunge för året som ligger framför? Hur vill jag förvalta att jag faktiskt har fått del av Guds hemlighet? Kristus själv. Jesus, vi lägger detta i dina händer, Herre. Det blir många frågor här, men Fader, hjälp oss att ställa dem till dig, Herre. Hjälp oss att lägga hela våra liv inför dig. Tack för att du älskar oss och tack för att din ande bor i oss och vill verka i oss, Herre. Jag ber för den här stunden att vi ska få uppleva hur du kommer till oss och möter oss, styrker oss och fyller oss på nytt med din heliga ande, Herre. Tack Jesus. Amen. Vi fortsätter en stund här och riktar vårt tack till Gud. Vi sjunger några lovsånger tillsammans och vi tar en stund där vi får be tillsammans. Och vill du ha förbön så ber jag gärna för dig. Eller någon annan finns det säkert också som kan hjälpa till med det. Vill du tända ett ljus för att på så sätt markera något inför Gud, inför Jesus, så gör gärna det. Vill du bara lägga dig ner framför korset så får du göra det. Känn dig fri i anden att få komma inför honom. Så tar vi en stund här gemensamt.